Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Man ska samtidigt vara medveten om att det finns, framförallt i Stockholm, det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kindpussar varandra. Och som lever på den här relationen. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter, rådgivare, mediatränare. Och så går de runt där och de dricker sina roséviner och de kindpussas och de tycker om varandra. Och de utvecklar någon form av relation. Någon gång emellanåt måste de bråka lite grann med varandra för att upprätthålla fasaden. Att de är på olika sidor. Men i själva verket håller de ihop och hänger ihop.
Här är din plats, här är din kaffe. Nu kommer jag inte ihåg om du får äta såna här bullar för din fru.
Nej.
Jag har läst eller lyssnat på någonstans att det var att det är lite fikaförbud.
Det är lite fikaförbud, men så kommer vi kläderna bättre.
Och sen så träffade du precis Mustafa utanför, tog fram den här boken, Sildiplomati.
Jag tycker det är trevligt när vi drar igång direkt.
Eller hur?
Det är effektivt. Ja.
Du sa att det inte är så mycket om sill utan berättelsen om Sverige.
Alltså, jag har ju skrivit en bok som heter Silldiplomati. Och det, bakgrunden är att redan när jag var ambassadör på Island så började jag använda sill för att marknadsföra Sverige. Knyta kontakter. Och sen tog jag med mig det till Sydafrika. Världens första masterclass i sillinläggning i Sydafrika. Här arrangerade jag med kockar och så. Och så insåg jag att ja, men berättelsen om oss som människor är ofta berättelsen om vår mat. Farmors mat, farfars mat, mammas och pappas, vad äter vi vid högtider? Det är väldigt mycket berättelsen om dig och mig.
Ja.
Och då tänkte jag, det här måste jag göra en bok om. Och nu har jag gjort det.
Som flykting så är det ju samma sak, att man har ju traditioner, matlagningar som går i arv. Och även om man har bytt land och stad så har man ändå traditioner, farmors mat och så här, som man älskar att äta. Det är ju samma sak här.
Ja, men så är det ju naturligtvis. Och många av oss känner oss rotlösa och vi vet inte riktigt var vi är. Vi kanske har flyttat från någon liten by i Sverige. Eller vi kanske har flyttat ifrån ett annat land. Vi har kommit till en storstad, en urban miljö. Vad är traditionerna här? Och mycket av det som har gått i generationer tas ifrån oss eller rycks ifrån oss. Och sillen är en sån berättelse. Den har gått hos oss i generationer men är på väg bort. Den är på väg bort ur havet, därför den utfiskas, den utrotas i havet just nu när vi pratar. Och den är lite grann på väg bort också från middagsbordet, för den yngre generationen tar inte upp den på samma sätt.
Gör de inte?
Ja, det är inte riktigt på samma sätt som min generation.
Tänker du på jul och midsommar? Och
alltså, sillen är ju den, man skulle säga den enda maträtt som vi har vid alla våra högtider. Påsken, midsommar, julen. Det är ju ingen som äter grillerad skinka på midsommarafton, oavsett om man är kristen eller inte. Va? Det är väldigt få som sätter upp en stor skål med jordgubbar på julbordet. Men sillen är vid alla sammanhangen. Så den håller fortfarande ihop våra högtider. Men jag är inte säker på att den gör det i nästa generation. Och, så det här är också en gåva till mina två söner som nu är vuxen ålder. Den ena äter inte sill, men hans hustru gör det. Eller flickvän. Och hon och jag lägger in sill tillsammans. Och de bor i Linköping. Så därför har jag skapat en Östergötlandssill.
Östersill, ja, det är bra.
Med kindagurka. Mm. Med god krispig, så det blir en somrig sill med kindagurka. Ja. För jag ska locka honom att göra den.
Men vad är hans förklaring till att han inte gillar sill? Är det en protest mot pappan eller?
Jag tror han protesterar. Om han protesterar mot pappa så väljer han mer raffinerade sätt än att bara låta bli äta sill. Mm. Nej, jag tror att i den generationen, 25-30 år, så är inte det... Den är inte riktigt hemma sillen. Däremot så hoppas jag och tror att den här sushivågen vi har haft ganska länge kommer att hjälpa sillen. Därför många säger, men sill är ju råfisk. Nej, 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 sushi är rått. Och sushi äter du ju, rå är ju tillagad.
Sill är väl svensk ceviche typ?
Precis. Precis. Och det jag tycker är, jag gör ju som så att när jag har viktiga möten i Sydafrika och när jag hade viktiga möten i Island, då tog inte jag dem på en fin restaurang, utan då ställde vi oss och la in sill istället. Mm. Så då hade jag lukat upp alla ingredienserna. Och så frågade jag då sekreteraren och assistenten, hur många timmar har vi? Har vi en timme eller har vi två timmar eller vad har vi? Och så vi har bara en timme. Ja, då lägger vi in sill i 15 minuter, pratar 30 minuter, äter 15 minuter. Och sen säger ni, får ta med burken hem och sen tänk så god den kommer bli om 2-3 dagar när den är redan nu så här god. Och så fick de välja de ingredienserna de tycker om att lägga in.
Alltså ni la in den tillsammans?
Vi la in den 5 minuters sill. Vi la in det vid börja mötet. Jag gör det fortfarande. Vi lägger in, ministern kommer till mig. Förväntas att sitta nere i den fina pampiga matsalen. Att en kock ska komma och servera mat. Vi går en trappa upp till min privata bostad istället. Och så där står allting framdukat som behövs för sillinläggning. Jag lägger min sill och sen har jag kokpotatis, ägg och lite rågbröd. Och sen när mötet har en kvart kvar, då äter vi. Och då säger de att nu har vi lagat mat tillsammans. Ja, du har flyttat in i mitt hjärta. Och sen under tiden kan jag prata om våra mattraditioner. Men att gå på en fin restaurang, det gör de varje dag. Mm. Men ofta står de och lägger in lite sill tillsammans med en ambassadör och äter.
Men Håkan, du har ju sagt att du inte är så bra på det här med sociala. Mm, och...
Det är faktiskt sant.
Men hur då? Det här är ju väldigt socialt. Och...
Det kanske är som så att jag tar det på jobbet då. Och att jag privat inte är speciellt social.
Så är du en drägg, alltså privat? Är du jätteotrevlig? Och...
Nej, det är jag inte. Men jag har ingenting emot att inte behöva vara med någon. Jag sitter väldigt gärna och läser en bok, eller lyssnar på musik, eller tittar på tv, eller en film, eller sover. Så jag har inte, min hustru är mycket mer social. Det är hon som drar med mig i alla olika event, och nu ska vi till dem, nu ska vi hälsa på där, och nu bjuder vi hem dem, och jag bara... Ja. Så följer man med på det. Men det är ju alltid trevligt.
När du väl är
där. Ja, absolut. Men jag är ju inte den som... Och nu ser jag verkligen fram emot att efter att hållit igång hela dagarna få fortsätta en 4-5 timmar på kvällen också.
Gud, vad är Team Håkan på den? Jag älskar att bara vara hemma. Och så tackar jag nej till rätt mycket. Och jättemånga tror att jag är sur på dem.
Ja, vad fan, du pratar ju knappt med oss längre.
Men det, jag är så.
Ingen frågar mig någonting.
Jo, jag älskar, det går inte att få tag på dig.
Nej, men om jag är ledig så är jag ledig. Då stänger jag av allting.
Och det är dålig täckning där du bor. Mobilnätet.
Det är faktiskt nere. Dålig täckning där jag bor.
Mm. Fast Mustafa hör av sig numera till mig för att jag ska kontakta dig.
Vi har ju ett problem för att Ashken är ju vår producent.
Ja, ni måste komma i kontakt
med honom. Vi måste komma i kontakt med honom med viktiga saker, men senaste tiden har det varit väldigt svårt.
Nej, men jag tror vi alla har olika... Jag skulle aldrig någonsin vilja vara ensam påtvingat, men jag vill väldigt gärna välja ensamheten om jag kan göra det.
Men jag tänkte på, det var ju det här med att du säger att man ser socialt och äter mat. Det var ju egentligen så vi träffades. Mm-hmm. Vi lärde ju känna varandra under middagsbjudningar. Ja, och lagade mat och sen så kom det en ny person och sen vips så gjorde vi det till det här där vi sitter idag.
Det här är din sista måltid bara. Så
ja, jag vet det. Jag har förstått det. Jag tycker den är ganska ynklig faktiskt. Tre små måltider. Man läser ju så här sista måltiden i amerikanska fängelserna. Jag skulle ju aldrig tagit in de här tre torra bullarna. Det är sånt som är helt klart.
Håkan, de bara kommer från fabrik. Det är en fin café här i Stockholm.
Det räcker inte. Jag skulle ändå inte ha valt det. som min sista måltid. Jag hade förväntat på när dukat upp här med kalkon. Och
men det är lite tid på morgonen tyckte vi. För att du kunde ju inte senare. Nej. På dagen.
Så annars... hade vi spelat in vid 9-tiden så hade det varit ett dingande matbord här nu?
Ja, det hade det.
Okay.
Vi brukar oftast gå och äta efteråt.
Ja, det är bra.
Men vi lider ju också av tidspress, och det har väl också blivit att vi har skippat några middagar och bara ses här. Och sen...
Jag tycker ambitionsnivån för att kalla det måltid är låg. Jag vill vara väldigt tydlig på den punkten.
Har du sett räntorna, Håkan?
Jag har sett ränteläget, inflation. Jag har sett inflationen, ja. Jag har sett prisutvecklingen. Så jag förstår att tre unga män som är, när ni bjuder till sista måltiden, då blir det fyra. Det är två bullar som är delade. Alltså jag vill bara säga, det är inte ens fyra bullar. Det är två bullar som ni har delat, så vi får en halv var.
Ja, men jag vill ändå säga att det kommer inte från Ica eller Coop. Det kommer från fin
café. Ja, jo.
Du kan få min halva.
Nej, men jag ska ju inte ens ha något. Jag åt ju frukost precis, för jag misstänkte att det blir något speciellt mycket här. Så jag tryckte i mig en stor frukost.
Men jag tänkte också på det där du säger, att du inte är så mycket social. Att, jag tänker också att om man har ett yrke där man är väldigt mycket, träffar mycket människor, så blir det väl kanske så att sen på privata så orkar man inte träffa.
Jag tror att det är så, och det har varit så hela mitt liv. Det handlar ju väldigt mycket om att ge. Man ger av sig själv. Oavsett när jag tidigare var politiker eller riksdagsledamot eller partiledare eller ambassadör. Allting handlar ju om att försöka presentera sig på det bästa sätt man kan och få det att tycka om du gillar mig eller var intresserad av mig. Och jag har ju levt det livet i 40 år. Och då är det väldigt svårt att köra det också på kvällarna faktiskt hela tiden. Så jag har ju mina närmaste vänner. Jag träffade min närmaste vän igår kväll i vissa par år. Vi var tysta väldigt mycket, men bara närheten med honom betyder väldigt mycket för mig. Så...
Har din relation till när och kära tagit stryk av det?
Ja, det har det gjort. Jag är vänfast och jag är vänlojal. Men att vi fortfarande är vänner beror mer på dem än på mig. De har vårdat vänskapen bättre än vad jag har gjort. Människor som grannar i Oskarshamn, som jag älskar, men som har flyttat ifrån varandra. Det är de som ser till att vi håller ihop fortfarande. Det är inte jag.
Du har en självinsikt som är väldigt stark, har jag hört. Eller har jag märkt när jag läser om dig och hör dig?
Ja, det finns väl ingen anledning egentligen. Jag är fyllt 60 nu och jag har alltid haft svårt för det här att förställa sig. Och jag tror att det är svårt att spela olika roller. Vad är jag i det här sammanhanget och vad är jag i det här sammanhanget och vem är jag när jag träffar dem? Det blir mycket enklare om du är faktiskt samma person hela tiden. För de man möter ändras hela tiden, och ska man då försöka ha en roll i alla olika sammanhang, det blir kortslutning på det. Så jag försöker vara mig själv.
Men att vara diplomat, ingår inte i det att... vara lite olika med olika människor?
Jo, det är det ju. Men det är ju delvis en teater. Mycket kindpussande. Men det handlar ju också om att bygga förtroenden. Och där väljer jag ju ut de som jag tror är viktigast för Sverige att ha nära kontakt med. Inte för att jag och Håkan gillar dem, utan Sverige har nytta av att vi har bra relationer med dessa. Och då investerar jag i dem. Och då får de äta min sill. Även om jag själv privat inte skulle umgås med dem. Men då spelar jag den rollen, för jag företräder ju Sverige. Så det är inte mina vänskapsband jag bygger där, utan det är Sveriges.
Men går det inte ändå emot när om du var ju partiledare en gång i tiden, måste inte man göra både och för att kunna gynna sin karriär och sin position och ha allierade?
Jag var för dålig på det. Jag har aldrig lagt den tiden på att bygga de sociala nätverken. Jag har inte hunnit det, jag har inte orkat det, jag har inte prioriterat det. Så, och det är ju kanske också en av förklaringarna till att jag inte klarade mig på toppen så länge. Därför det fanns många andra som önskade det uppdraget, och de hade i årtionden byggt sina lojalitetsband. Suttit i bastun och tagit en öl och varit på samma fester och så. Jag var aldrig i det gänget.
Håkan, är det en fel beskrivning om man skulle säga att du blev vald som partiledare på grund av att de andra falangerna inte kunde komma överens och kunde få sina kandidater?
Det är riktigt. Det är riktigt. De kunde inte komma överens, och sedan uppfattades de som maktens representanter. De var väldigt nära förknippade med det katastrofval Socialdemokraterna gjorde 2010. Och jag hade åkt runt i landet som biträdande partisekreterare och mycket annat och pratat med gräsrotsnivå. Och där fanns det då ett stöd för mig. För dem. Ja, men den här killen är ju fräsch, honom gillar vi.
Det går ju en myt om att du... hög Mona Sahlin i ryggen gjorde att hon avgick. Jag vet att du har sagt att det inte stämmer.
Nej, det stämmer inte. Jag tyckte inte Mona Sahlin var en bra partiledare. Men
varför?
Nej, jag tyckte att socialdemokratin tappade fokus. Gick vilse. under den tiden. Vilket också väljarna sa när man inte får med 30% som man fick i det valet. Vi vet inte riktigt vad ni står för. Och det var inte Mona, jag har känt Mona jättelänge. En fantastiskt duktig människa på alla sätt och vis. Men politiken gick vilse under hennes tid. Och jag minns att jag några veckor innan det valet 2010, bodde i Västertorp och fortfarande i Västertorp, hade vi någon gårdsfest med grannarna. De visste ju att jag var politiskt aktiv, men vi pratade inte så mycket politik. Men då i alla fall så frågade jag dem, vad tror ni, jag har ingen aning om vad de röstar på, vad tror ni blir skillnaden om Socialdemokraterna vinner det här valet istället för borgarna eller alliansen? Och tyst. Tyst, tyst. Och sen till slut var det någon som sa, ja, skatten går väl upp. De kunde inte, om de så ansträngde sig, och de var mina vänner, vänliga människor till mig, så de sa inte så för att provocera mig. De kunde inte komma på någonting som skulle bli annorlunda, mer än att möjligen skatten går upp. Och då insåg jag att, ja, är socialdemokratin så otydlig, då kan den inte vinna val, vilket den heller inte gjorde. Och då gick jag och sa att jag tycker att vi alla, jag satt ju själv i partistyrelsen, att vi alla faktiskt ska gå till kongressen, till medlemmarna, och säga att vi ställer alla våra platser till förfogande. Ni behöver inte bara plocka ut 1, 2, 3. Vi går allihop. Och sen plockar ni tillbaka dem som ni vill ha kvar. Och då fick jag en fråga, gäller det också Mona Sahlin? Ja, annars är det ju inte alla, sa jag. Så man kan ju inte bara säga den och den är undantagen, utan vi går alla. Håkan Juholt, Mona, alla. Och så får de lyfta in dem och säga, men de här vill vi ha kvar. Och då blev det ju en debatt om att jag ville avsätta Mona Sahlin. Jag ville att vi alla skulle ta konsekvensen av att vi hade kört socialdemokratin i diket.
Om du hade haft den här festen idag och ställt samma fråga, vad tror du de hade svarat
då? Då svaret blir ganska exakt detsamma.
Det tror jag.
Kan inte det ha att göra lite grann med att alla partier är väldigt lik varandra? Det skiljer de sig inte åt. Det,
alla partier är angelägna om att triangulera varandra.
Ja, just det.
Om någon har en väldigt bra idé som man märker att det där tycker nog folk om, då är de andra partierna väldigt snabba på att ta upp samma idé.
Mm.
Jag tror att framgångskonceptet för alla partier ligger i att vara unika. Och det är också därför det går så bra för Sverigedemokraterna. Därför att alla partier säger att de är väldigt annorlunda mot oss. Och de själva säger att vi är väldigt annorlunda mot alla andra. Så det enda parti som särskiljer sig idag är ju Sverigedemokraterna. Och det belönas i opinionen. Jag tror att medborgarna vill stödja någon som man uppfattar är unik. Inte nödvändigtvis någon som är främlingsfientlig. Utan någon som står för någonting som de andra inte står för. Och det tror jag många medborgare har svårt att se bland partierna idag.
Men när du valdes, jag kommer ihåg att jag tittade på ditt installationstal.
Det var ett bra tal.
Jag vet, du var otroligt tydlig. Alltså det här var 2011.
Ja. Mm.
Jag minns att jag tänkte, fan, jag förstår vad han säger.
Ja, det tycker jag är en bra utgångspunkt för en politiker.
Ja, och du vet, nu vill jag liksom jämföra med några personer här och tar inte det liksom personligt så, men när jag lyssnar på Bernie Sanders, då fattar jag vad han säger. Men när jag lyssnar på Donald Trump, okej, ibland så han säger emot sig själv ganska ofta, men han är väldigt rakt på. Så är du Sveriges Bernie Sanders?
Det vet jag inte, men jag tror att politikens mest komplicerade delar måste kunna diskuteras med medborgarna på ett sätt så att vi alla är jämlika. Det finns väldigt många som säger, men politik är så svårt så jag kan inte engagera mig i det. Det är mycket, mycket svårare att lära sig cykla. Så fort någon säger att politik är komplicerat, det är svårt, då är det ett sätt att tala om att låt mig sköta det här. Lägger inte i det här. Finns inget enklare än politik, därför det bygger på värderingar. Det är mycket, mycket svårare att vara undersköterska, mycket, mycket svårare att vara radioproducent, mycket, mycket svårare, vad du nu än är för yrkesroll, än att faktiskt uttrycka sina egna värderingar. För de har du ju i dig. Så jag kan inte se någonting enklare av allt än att vara politiker. Därför det är heller inget yrke. Utan det är ju ett uppdrag. Du uttrycker precis det jag känner. Nu röstar jag på dig. Puff, när är du politiker. Så det ligger ju sakens natur att det är det du har i dig som formar dig som politiker. Alltså inga... Och sedan, om man säger, ja, men ska de inte vara väldigt duktiga? Man säger så här. Om man går ut på stan och frågar, vem tycker ni ska bestämma över det svenska försvaret? En fyrstjärnig general? Eller en byggnadsarbetare? Ja, men det måste ju vara generalen, va? Nej, Generalen kan ju vara nazist eller fascist, men byggnadsarbetaren är en liberal val därför att det är en humanist. Så politiken har ju inte med expertkunskapen att göra. Vem ska bestämma över sjukhusen? Ska det vara kirurgen, hjärnkirurgen? Eller ska det vara en invandrarkvinna som är sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna? Det ska vara kvinnan naturligtvis, för hon företräder ju värderingarna. Men vi har kommit i ett läge där vi tror att politik är en expertkunskap. Det är det inte, det är värderingar.
För min fundering är att ibland kan man ha väldigt fina värderingar och de kan vara väldigt ambitiösa, men sen kan de inte mötas i verkligheten och praktiteten.
Absolut.
Och jag tänker också lite grann där vi befinner oss idag. Mm. Det kanske inte är en sanning för dig, men jag tänker att det är en ambition av fina, höga värderingar, att man vill åstadkomma väldigt bra för Sverige. Men vi har hamnat där vi har hamnat. Och det är en konflikt mellan fina värderingar men också realism och verklighet.
Det är det som så fint kallas implementering. Så den andra delen av politiken är ju att du anställer proffs som kan genomföra värderingarna. Tjänstemän, läkare, piloter eller vad det nu än är för någonting. Men politiken är ingen expertkunskap. Politiken utgår från värderingar. Och sen säger man för att kunna forma sjukvården så att den är jämlik efter mina värderingar. Ja, då behöver vi den här sjukhusdirektören, vi behöver denna, där, de kompetenserna som sen ska genomföra uppgiften.
Men det här påminner mig om ett uttalande du gjorde 2017 om att Sverige håller på att bli en teknokrati, kallar du det, och kanske i framtiden en diktatur.
Absolut.
Och du fick ju rätt mycket skit från Stefan Löfven till Margot Wallström till moderata politiker. Ja. Men du tog aldrig tillbaka det där, va?
Nej. Och det handlar inte om Sverige explicit. Vi som sitter i det här rummet, vår tilltro till experter är så grundmurad nu. Och därför tar jag mina exempel, att varför ska vi gå omvägen över politiker? Om vi går ut på gatan här utanför er studio och ställer frågan, borde vi inte ta bort 100 riksdagsledamöter och lägga de pengarna på asfaltera gator istället för att få bort källskott? Jag är ganska säker på att en 70-80, ja, men de är för många. Vi kan ta bort dem. Så vi är i ett läge idag där vi gladeligen säger ja till att minska demokratin och demokratins företrädare. För att istället anställa en expert. Ska vi inte ta bort 100 riksdagsledamöter och istället anställa 100 lärare i skolorna där de behövs? Testa den frågan i en poll.
Det hade väl blivit Sveriges bäst betalda lärare då, om vi använde samma budget.
Ja, det kan det möjligen ha varit. Men å andra sidan, lärare har ju anställningstrygghet. Det har ju inte politiker, så det är ofta kopplat till det också.
Nej, du kände dig inte så trygg när du var partiledare kanske?
Nej.
Jag tänkte på sak, du sa det här med vi har politiker istället för experter som styr.
Ja.
Det första jag tänker i huvudet är klimatdebatten. Där folk säger, vi måste lyssna på experterna. Ja. Och så ska vi själv plåga oss in till stenåldern.
Nej, det ska vi verkligen inte göra. Men politikerna, Trump som vi tar som ett exempel. Han tvingar ju medborgarna att välja mellan experter och honom. Oavsett om det handlar om att injicera medel för att bekämpa covid eller klimatfrågan eller vad det är. Han säger, lyssna inte på experterna, lyssna på mig. När politiska ledare ställer folket inför att behöva välja mellan sakkunskapen och den politiska ledaren, då är demokratin i gungning. Jag vill ha politiska företrädare som säger, de här experterna har övertygat mig om att det är det här vi måste göra. Alltså sambandet mellan expertkunskapen och det politiska ledarskapet, det bygger en stark demokrati.
Kan du ge några exempel på hur det där ser ut i Sverige, att experterna tagit över politiken? Varför det ska bli en teknokrati och diktatur så småningom?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Jag är inte säker på att det blir en diktatur. Jag säger bara att den formen av demokrati som vi har haft, som bygger på att vi i det här rummet, vi går till föreningsmöten, vi går till fackmöten, vi engagerar oss i ett politiskt parti, vi sitter och skriver motioner till stämmor och kongresser, vi går på styrelsemöten på tisdagar, medlemsmöten på torsdagar. Det håller på att tunnas ut så att allt färre engagerar sig i politiska partier. Och att rösta, valhandlingen har ju faktiskt två delar. Rätten att få rösta, men också skyldigheten att låta andra rösta på dig. För om ingen står där och låter sig röstas på, vad har vi för användning av rätten att rösta då? Så politiken bygger på att man både är med och att man väljer sina företrädare. De allra flesta, i väldigt många svenska kommuner idag, så finns det ju inte tillräckligt med politiker i kommunerna. Därför har man ju minskat fullmäktigeförsamlingen.
Ja, just det.
Ganska stort. Därför att allt färre vill låta sig väljas. Vi har fortfarande rätten att rösta, men vi har allt färre som känner skyldigheten att låta sig röstas på.
Vad tror du det beror på? Att färre vill ställa upp i politiken?
Vi har det väldigt bra. Vi har ett väldigt individualiserat samhälle. Vår relation med framtiden bygger mindre på det gemensamma, kollektiva. Bygger mer på min egen resa, min egen investering. Har jag köpt en fastighet? Har jag investerat i bitcoin? Har jag gjort detta, detta? De här kollektiva projekten, att hela samhället ska lyftas, de blir färre. Och medborgarna engagerar sig inte så mycket.
Jag har en annan fundering. Har inte det att göra med att det finns en viss form av politikerförakt?
Ja, men det gör det också överallt, men det gör det i alla länder. Det är inte större här än i något annat land.
Nej, men en stor del av liksom arbetet med att välja, det handlar ju om att välja rätt person som har rätt värderingar. Men jag blev ju mörkrädd, och jag läste bland annat den här boken av Daniel och som handlar om ditt partiledarskap. Mm. Vad heter boken?
Partiledaren som kom in.
I värmen?
I kylan.
Kliv ut i kylan.
Ja, så var det kanske.
och det, jag känner ju samma sak. Om jag känner någon form av förakt mot politiker och liksom att man har liksom ett spel, så var det ju än värre när jag läste den boken.
Ja, men Sverige har bland de allra bästa politiker i hela världen. Politikerna är inte korrupta. Politikerna är pålästa. De allra flesta är tillgängliga. Ingen av dem tar emot ett brunt kuvert från ett företag för att gå deras intressen så länge de är i riksdagen. Vi har väldigt bra politiker i Sverige idag. Det är inte säkert att det kommer vara så framöver. Men jag försvarar politikerna i alla partierna.
Jag vet inte om jag är helt beredd att hålla med.
Nej, men hur kan inte vi? Det är sista gången vi äter så. Så prata på. Nästa gång vi möts så är vi i himlen.
Om jag får vara lite jobbig här. Vad heter han som skrev ledare på Dagens Industri? Han som åkte dit för ålafisk.
PM.
Ja.
Nilsson.
Han slet ju skosul inne i SDs korridorer.
Mm.
Och det var andra frågan. Och bjuda ut dem på fina middagar och diverse grejer. Och det var ett...
Jo, alltså det
okej, inte ett brunt kuvert. Nej. Kanske i fysisk mening, men jag vet ju hur de här lobbyisterna håller på att snarja.
Lobbyisterna har ökat ordentligt väldigt mycket, och det är mer än det har varit tidigare. Jag tycker inte om det. Men samtidigt utgår jag från att politikerna kan ta sina ställningstagande alldeles oavsett om de har ätit en toskagen med PM Nilsson eller inte.
Men om du bjuder på sill då, tror du de faller omkull då?
Då tror jag att de faller i fastorna.
I synnerhet
om man bygger en liten buffé där med 5-6 olika sillar, då har jag dem hemma. Då kommer de göra precis som jag säger.
Jag tänkte på en sak. Det slog mig. När du var partiledare, du höll väl ett tal i Almedalen? Det var...
Jag höll ett Almedalen.
Jag minns det. Jag stod där i publiken och du pratade om att glasögon, det skulle vara avgiftsfritt för alla. Det ska inte vara en klassgrej. Det där
ingen stor kostnad.
Nej. Och jag kommer ihåg, då var jag engagerad i, nu minns jag inte vilket år detta var, men jag...
11.
Jag var distriktsordförande för SDU Syd.
Ja.
Ja. Och jag var invald i kommunfullmäktige i Kristianstad, så jag var ju helt inne i Åkessons gäng. Mm. Och sossarna, det var ju det värsta som katten släpat in. Det var dödsfienden och de är kommunister och hemska och vill bara förstöra hela landet. Och så står jag där och lyssnar på dig, Håkan. Och så tänker man, det här är första gången jag hör en sosse som jag håller med.
Tack.
Ja, men det var verkligen så. Jag stod och lyssnade. Man rycktes med och applåderade. Liksom. Det här var ju bra grejer. Varför låter ingen annan som Håkan? Och jag snackade med andra kompisar om det där. Liksom att, om det tilltalade mig där och då som är ett högerspök och jättehemsking och vill ha låga skatter och så här tufft. Men det var en helt annan sorts politiker än vad jag har sett i Centerpartiet. Eller, för jag vet inte om du står vad jag menar. Det var på en helt annan planhalva du spelade.
Ja, alltså, jag tycker att jag är tacksam för att du säger på det sättet. Min kompis Tommy Weidelich och jag, vi hade ett uttryck där vi sa att när Reinfeldt vill spela fotboll, då sätter vi på skridskorna. Alltså vi ska inte spela på den planen, utan vi skapar en egen plan.
Ja, jo.
Och han pratar mycket om ekonomi och skatter.
Ja, han tog ju det, va, och jag tog politiken. Men vi sa att vi sätter vår egen dagordning, och ända fram till mitt tal i Almedalen så hade ju de här jobbskatteavdragen varit lösningen på allting. Men jag hade då haft ett antal månader, jag har talat om barnfattigdom, jag har talat om starka pensioner, att investera, bygga tunnelbanan i Stockholm som nu blir av. Att vi ska investera och starka istället för att bara minska samhällets gemensamma åtaganden. Dagen innan jag går upp i talarstolen har Anders Borg en presskonferens där han säger, vi drar tillbaka 50 jobbskatteavdraget, vi har inte råd med det. Då hade vi ju sagt till Tommy, nu är skridskorna på, nu har vi satt dagordningen.
Men fanns det inte en kritik mot din ledarskap, att det var väldigt mycket lova för väldigt mycket?
Jo.
Att alla skulle ha det bra, pensionärerna skulle ha bra, arbetslösa skulle ha bra, barnen.
Ja.
Men att var det till och med en moderat kampanj att de gjorde det så här? Jajamensan,
det blev räknesnurren där.
Ja, så att det bara...
men det fina är ju att det här räknades ju på. Glasögonen, barnfattigdomen, att se till att inget barn i vårt land ligger under gränsen för det som beskrivs som barnfattigdom. Det är ett jobbskatteavdrag. Så det räknades ju hela tiden på vad skulle dessa utgiftskostnader innebära och var ska man ta pengarna, hur ska man flytta om. Så det var ju aldrig en enda reform som var ofinansierad. Tommy hade ju fan räknesnurra med sig hela tiden. Va? Men det uppfattades ju, jag tror att det uppfattades som så att här blev, efter år där allting hade handlat om att sänka skatter, så har vi en politiker som talar om att vi kanske ska använda gemensamma resurserna till att göra gemensamma investeringar istället och rusta oss starka. Och då blev det så, ja men herregud, hur ska vi ha råd med det? Men att minska många, inte alla skatter, för en del skatter är bra för tillväxten att man minskar. Men det är verkligen inte alla skatter som får den effekten.
Nej.
Det är ju... minskar ju resurserna i det gemensamma. Avstår man ifrån att göra den, ja då finns ju de resurserna i det gemensamma. Mm. Och det är en ganska enkel logik där som vi försökte resonera kring.
Och jag talar för mig själv, jag tillhör den här personen som på senare tid har kommit till insikt, fan vad jag betalar mycket skatt. Så jag blir liksom allmänt allergisk när man pratar om mer resurser till alla och så. För jag tänker att det är mycket slöseri, mycket pengar går till...
Men jag tror att det du reagerar på, det är det som kallas service delivery. Vi tycker att det är för långa köer när vi kommer in till akutmottagningen. Bussen kommer inte i tid. Det är kaos i SL-trafiken eller vad det nu än är för någonting. Va? Och då står vi där, knyter näven och säger, men fan, jag betalar ju skatt. Va? Så jag tror att du har helt rätt. Det kommer komma en skattekritik om demokratin inte kan leverera den service som vi förväntar oss att få när vi betalar på skatt.
Och nu har vi ju liksom, om vi tittar på den... liksom hur samhället ser ut. Vi har ju typ inom polisen har vi jättestora bekymmer. Med kriminaliteten har dragit iväg, sjukvården, lärare, skolan, allting. Socialtjänsten. Det är ju liksom problem överallt. Så då tänker jag, vad heter den här Scania-killen? Vad fan får jag för mina
Leif
pengar?
Leif Östling.
Ja, vi är ett av världens absolut främsta välfärdsländer. Ingen av oss behöver fundera på, kommer mina barn, om de vill, kunna studera på universitet? Det är ytterst få länder i världen där föräldrarna kan vara lugna inför det. De allra flesta länder i världen måste belåna sig eller använda alla sina besparingar för att ge sina barn en utbildning. Så det finns väldigt mycket i vår samhällsmodell som är där bara och som vi inte ens noterar, som naturligtvis kostar. Om vi åker in, i förrgår blev jag farfar för andra gången.
Grattis.
Tack så mycket. Grattis. Föddes en lite ny där. Jag ska åka ner idag och träffa honom. Får gulla med honom ikväll. Mm. De åker in. De föder ett barn, läkare där, sjuksköterska, undersköterska. Jag vet inte exakt vad de kostar, men jag tror att det kostar 250 kronor. Som Anton sa, parkeringsavgiften utanför var dyrare än förlossningen. Ta fram ett land till på jordklotet där parkeringsavgiften är dyrare än en förlossning du får på sjukhuset.
Den är inte dyrare egentligen.
Nej.
Den är inte avgiftsfri.
Nej, precis. Ja. Precis, det är riktigt. Va? Ja. Så,
jag hoppas det inte bara lades ut 250 spänn för att få dit någon som vill föda ett barn. Eller en barnmorska.
Nej, men han sa det, Anton, att de fick ju, när de checkades ut så fick de ju en faktura eller räkna man betalade. Jag vet inte summan, men jag tror att 250 kronor. Och så hade bilen stått över där, för de kom in så tidigt. Och han insåg att den parkeringsavgiften var mer eller mindre samma. Mm. Och det tycker jag är också en signal om att det finns väldigt mycket i det här samhället som vi är trygga att ha, som gör oss trygga som människor. Behöver vi åka in till sjukhuset, bryter vi armen, får vi en hjärtinfarkt, får vi en stroke. Det är ingen som frågar, får jag se din dyra försäkring, får jag se hur mycket du kan betala innan vi tar emot dig som patient.
Och det är ju bra med tanke på att vi riskerar att skjutas på väg till skolan.
Sverige är fortfarande ett väldigt, väldigt tryggt land. Vi lever i en klickjournalistik. Vi måste vara medvetna om det, att oro känner vi alla. Oro säljer. Därför fokuserar man ju på, många journalister, att blåsa upp oron bortom alla proportioner. Därför då klickar vi ju på den artikeln och då säljer det annonser. Så oron i sig hos oss som skapas, dels finns den, men den blåses på, genererar ju pengar till mediehusen. Så vi är ju liksom, vi är råvaror i en ekonomi på oro.
Jag håller med dig om klickjournalistik och att det blåser på oro. Men jag menar, om vi tar brottsligheten i Sverige nu på sistone. Liksom jag hämtade min dotter på dagis och hörde skotten som avlossades när en person dog. Mm. Det var några hundra meter bort från förskolan. Bomben som sprängde upp en hel fastighet, jag hörde den på kvällen. Så även om artiklarna inte hade varit, jag läser inte ens svensk press så mycket, men jag hör ju det.
Men du har ju naturligtvis helt rätt, och det ska inte på något sätt förringas. Och därför är det ju bra att alla politiska partier är överens om att det här ska utplånas. Det här ska bort. Det här är inte hemma i Sverige. Vi ska satsa de resurser som krävs på att få bort de här gängen. Punkt slut. Använda alla medel vi har. Förändra lagar om det är nödvändigt. Hårt mot dessa. För de hör inte hemma i vårt samhälle. Jag är väldigt stolt över svenska politiker när man har gjort detta. Men fortfarande, så de allra, allra, allra flesta av oss, 99,99% säkert, kan gå och handla i sin kvartersbutik, köpa mjölk och ost, cykla därifrån utan att behöva ont i magen och känna oro. Så vi har det, det är i vårt samhälle idag, det ska bort. Men låt oss inte pressas in i ett hörn där du och jag och alla andra ständigt går omkring och är oroliga att bli skjutna. Därför då kommer vi krympa som människor, då kommer vår frihet kringskäras oerhört mycket. Och det ska vi inte låta det göra.
Är det inte så redan? Jag vet, unga tjejer, när jag växte upp, det var liksom Folkets park, man åkte raggabil.
Ja, det är Folkets park i Oskarshamn.
Ja, men det var ett helt annat samhälle som jag minns det.
Samhället är lite hårdare idag.
Ja, alltså när man kom till Folkets park, man åkte i någon gammal jänkebil, det var varken besiktad eller skattad, och det var ingen som brydde sig. Och så kommer man dit och det är dans, nästan som lite logdans, men ni vet vad det är, att det är liksom, det är lite utomhus.
Så ni dunk i bilen också, va? En plastdunk med
vodka. Ja, så det var alltid obligatoriskt. Men det intressanta när man kom dit, det var att det var alla generationer.
Helt rätt.
Det var de som var, folk hade till och med sig småungarna i barnvagn, och så gick de hem kanske vid 9-tiden innan de värsta fyllehundarna hade kommit igång. Men du såg ju folk som var 70 år som dansade med någon som var 22, liksom, så de kände varandra eller var grannar eller något, och så här. Det var liksom över tre generationer. Folk umgicks med varandra lokalt. Ja. Och jag och några blev osam, så det var lite raggarslagsmål på parkeringen. Och några andra låg i busken och gjorde något barnförbjudet och så vidare. Men folk hade roligt, man kände varandra. Mm. Idag, om när jag sen kom till Stockholm, då är det väldigt så här uppdelat. Och så är du på något diskotek, du kan inte höra dig själv tänka. Folk står och skriker och beter sig.
Jag har inte hört någon använda ordet diskotek på 20 år.
Ja, men det är så det heter. Ja.
Nattklubb.
Och det är som att någonting i samhället har försvunnit som fanns när man själv... Det är ett väldigt annorlunda samhälle.
Det där låter som en helt vanlig mellanöstersk fest. Alltså inte ligga i bilen och spy och det där. Men att generationerna blandas med varandra.
Ja.
Det är helt normalt.
Jag tycker du sätter fingret på det. Jag tänker på det ständigt och jämt. Om du är ett år fel så kommer du inte in på den klubben.
Ja,
det
är
skurit
lite,
ner
ja.
Det så mycket. Och det har man faktiskt inte på andra platser i världen. Utan där umgås man över generationsgränserna. Och det där har ju inte beslutats av riksdagen. Det är inte riksdagen som har sagt att nu ska vi dela upp alla människor på det sättet. Utan det är ju ett val som vi medborgare har gjort. Och jag tycker att det är ett tråkigt val. Jag tycker det är roligare att träffas över generationsgränserna, men gärna med någon
ja,
som
även
äldre.
Klassgränser. Alltså det har ingen betydelse.
Det har skett en politisk segregation i samhället, ja. Inom bostäder, utbildning, skolor, men vi har också gjort en egen social segregation, ja. Som vi själva organiserat som medborgare. Och de två segregationerna tillsammans blev inte bra.
Jag undrar hur starkt det där är kopplat till progressivismen i Sverige. Att allt det gamla är skit, nu ska vi göra om allting, det ska bli nytt. Om det finns någon sorts inbyggt förakt mot äldre generationer. Att de är så korkade, de är så dumma, de har inte läst böckerna vi har läst.
Håkan, jag skulle säga att det Ashkan beskriver här, det är ju socialdemokratin och folkhemmet.
Absolut.
Var inte hela idén att man ska hela tiden förkasta det som har varit och gå framåt och inte bevara det som är?
Folkhemmet hade inga utstötta. Det var också själva ryggraden i den. Folkhemmet var inkluderande. Det var ett hem för oss alla. Och vi skulle alla ha vår plats. Vi skulle inte in i en mall, utan vi skulle finnas i en större gemenskap. Men ingen skulle vara utstött. Inga kelgrisar och inga utstötta då. Och
stövbarn.
Ja,
och det var väl så citatet var. Ingen kelgris och ingen... Det var Per Albin Hansson.
Ja, Per Albin. Men... Jag vet inte, jag kan inte analysera den där tidsandan, varför vi har... Men kanske det du beskriver är detsamma det som sker på sociala medier. Vi är med dem som är som oss själva. Jag är i den gruppen där alla tycker som jag, tänker som jag, hatar samma saker som jag gör och älskar samma saker. Där är jag. Mm. Inte fascinerad på de andra sidorna, utan jag är i den korridoren. Och på samma sätt när jag umgås med några, då är jag där de är som jag, som ser ut som jag, har samma frisyr som jag, går till samma designer som jag, och sen umgås vi där. Och jag förstår inte varför det har hänt.
Håkan, om någon politiker från förr, Per Albin Hansson, Hjalmar Branting, paret Myrdal, om de hade sett Sverige idag, generellt och socialdemokratin i synnerhet, vad hade de tyckt?
Jag tror att de hade varit imponerade över de tekniska framstegen. De hade varit imponerade över att vi är ett av världens mest innovativa länder. Att vi har en samverkan mellan näringsliv, politik, universitet, forskning som gör att vi ligger på framkant. År efter år efter år så är vi bland de en, två, tre mest uppfinningsrika innovativa länderna. Det hade imponerat på dem, för alla de var framtidsoptimister. De hade varit fullkomligt förfärade över segregationen. De hade varit fullkomligt förfärade över bostadssegregationen, som kanske är det som har brutit sönder samhället allra mest. Fullkomligt i chock över att inte vi har kunnat hålla ihop skolan, som också varit en ambition. Så skolsegregationen och bostadssegregationen tror jag hade chockat dem. Medan de samtidigt hade varit stolta och imponerade över vår innovativa förmåga.
Men vad hade de sagt om dagens, den generation av politiker vi har?
De hade nog sagt att gå på djupet. Jag tycker att vi har väldigt bra politiker i Sverige, det har jag sagt flera gånger. Men det är väldigt fokus på yta. Det är ju fler som kan skriva en tweet än att skriva en bok. Men den generationen politiker som de tillhörde, tweet fanns ju inte, men de skrev ju böcker. Jag skulle vilja att dagens politiska ledare skriver böcker. Skriv en bok. Den behöver inte vara grammatisk till 100%. Men skriv om dina visioner, dina idéer, dina tankar. Hur vill du att Sverige och samhället ska vara om 30-50 år? Låt mig få följa med in i din framtidsbild. Skriv! Hyr bara inte en journalist som får intervjua dig i 2 timmar och sen skriver boken åt dig. Utan skriv själv så jag ser att det är dina ord, dina meningar. En sån politiker skulle jag respektera innerligt. Och ja, det fanns en tradition, inte minst inom Socialdemokraterna, där alla socialdemokratiska ledare, tidigare och ledande företrädare, skrev sina böcker. Inte bara memoarer efter politiken, utan i allra högsta grad när de också var aktiva. Det tror jag de kommer säga, sluta vara så ytliga och kortsiktiga, var djupa och långsiktiga.
Men om du sitter med dina kollegor och säger de här sakerna, skulle de inte hålla med dig?
Jag har inga kollegor. Jag har ju er.
Vi får vara dina kollegor.
Ni får vara mina kollegor.
Men känner du dig ensam? Nu är du ambassadör i Sydafrika. Känner du dig isolerad? Liksom,
nej, men när jag skickades till Island och blev ambassadör där, som jag tyckte var fantastiskt roligt, då insåg jag ju att jag är ju inte en del av... Jag är inte en del av det jag har varit en del av i hela mitt liv tidigare. Jag gick med i SSU 1976, och jag har levt mitt liv i den socialdemokratiska rörelsen. Den är jag inte en del av idag. Och idag är jag ambassadör, och jag uttalar mig inte om dagspolitiken. Jag företräder den här regeringens politik i Sydafrika. Det är det jag har lön för att göra. Men jag tar mig ju friheten att tala om mina egna värderingar, och jag talar ju väldigt gärna om den tid jag var partiledare och den tid jag var politiskt aktiv. Det kan ju ingen ta ifrån mig. Det tycker jag historien... Historieskrivarna ska ha rätt att veta. Hur tänkte du, Håkan, när du gjorde detta?
Men om jag frågar så här då, är du egentligen socialdemokrat idag?
Alltså, jag tror väldigt starkt på idén om jämlikhet, solidaritet och frihet, de tre tillsammans. Och frihet handlar inte bara om frihet på någon annans bekostnad. Tvärtom, det är en frihet som också gör andra fria. Och det är min frihet.
Nu gav du ett politikersvar. Det hade varit väldigt enkelt att säga ja
eller
nej.
Man kan säga som så att den politiska rörelse som övertygar mig i nästa val, att de har en reformpolitik för ökad jämlikhet. Ordentlig satsning på att stärka demokratin, bostadsdemokrati, skoldemokrati, arbetsplatsdemokrati, och de som har en frihetspolitik som också friar inte bara mig själv utan också andra människor, de kommer få min röst.
Du nämnde bostadssegregationen, och det får mig att tänka på kultur, och jag undrar hur viktigt du tror att kulturell homogenitet är för att ett samhälle ska kunna vara folkhemsaktigt, där vi delar på alla resurser, mina pengar är alla andras pengar. Vad har kultur för betydelse i den ekvationen?
Jag vill bredda den ytterligare. Jag tror att det är det du menar med din fråga. För mig är kultur i alla dess former min möjlighet att se världen med någon annans ögon. Om det innebär traditioner eller om det innebär konstnärligt skapande, så för mig har det samma värde. Kultur i alla dess former berikar mig, berikar samhället, berikar kollektivet, får oss att växa. Och det var också därför som jag var väldigt angelägen om att i mitt så kallade installationstal lyfta fram kulturens roll. Därför kulturen får oss att utvecklas. Det breddar mitt synfält, den ger mig fler intryck, den stärker mig, den får samhället att växa som sagt var. Så... jag tar allt ifrån det som kan uppfattas som identiteter hela vägen till kulturutövande och bakar ihop det och säger det berikar oss. Vi behöver det.
Okej, om vi breddar kulturbegreppet då. För när jag pratar kultur, då menar jag inte bara traditioner och konstnärliga uttryck, utan även världsbild. Mm. Till exempel hur man ser på kvinnan och mannens roll, hur den ska vara fördelad eller inte fördelad. Hur man ser, ens världsåskådning helt enkelt, det är inbakat i kulturen.
Ja, och det där menar jag, då flyttar vi över oss till politikens område. I det här fina, homogena Sverige på 60-talet så var det en majoritet av medborgarna som tyckte man skulle få aga sina barn. Alla de som tyckte så var födda i Sverige, var blonda, hette Sven, Erik eller Gunnar. Och då får politiken komma in där och visa på att i den här gemenskapen så slåss vi för andra värderingar. Och det är ingen skillnad ändå om du upplever att du har en kultur och en tradition som du bär med dig från en familj eller från ett annat land. Då ställs det inför det här samhällets politik och säger att vi tror att dessa värderingar vill vi ska samhället ska bygga på. Jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi slår inte varandra. Vi agar inte våra barn. Men du, det gör vi inte i det här huset, i det här folkhemmet.
Du sa ju det själv nu att de som var före aga barn hette Gunnar och alla de här namnen. Men sen när politiken kommer att vilja ändra det...
De menar att politiken ska inte lägga sig i vad vi gör i vår familj. Mm. Och det menar jag att i folkhemmet har faktiskt politiken ett ansvar att också se till vad som händer i hemmet.
Jo, men jag menar att du svarar ju själv på det någonstans, att när politiken sen säger det här är värderingen vi tycker är viktiga, de heter ju fortfarande Håkan, Bertil och Sven. Är inte det mycket enklare att komma åt Håkan, Bertil och Sven för att de är så lika varandra än om det också är en Mohammed och Aisha och Ashkan och Hanif som har helt olika världsåskådningar?
Ja, det kan det möjligen vara. Men
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Väldigt många av de värderingar som är viktigast för mig, de är inte på något sätt kopplade till Sverige. De är universella. Och jag retar mig oerhört mycket på att vi ska tala om svenska värderingar. Så jag i Sydafrika säger istället värderingar som är starka i Sverige. Det har ingenting med nationalitet att göra. Och det är på något sätt ett svar på din fråga också. Vi kan komma från uppväxtmiljöer, alldeles oavsett om det är från Kalix eller något annat land i världen, där den familjetraditionen bär med sig en uppfattning som krockar emot det som vi ser är våra gemensamma värderingar. Och då blir det mötet. Och det måste pågå, och det är inget nytt i samhället. Och det kommer vara så länge vi är människor.
Du har ju varit ambassadör i Island.
Mm.
Om, när du kom till Island så kan jag tänka mig att du ville veta vad för kulturen där är, hur människor uppför sig, vilka normer. För du vill ju inte göra bort dig.
Nej.
När du kommer dit och ställer de här frågorna och så säger de från Island: nej men Håkan, det här är ju universella, det vi gör här här på Island, många, så ska alla bete sig. Hade inte du tyckt det var ganska jobbigt?
Nej, men många av värderingarna är universella. Island exempelvis har mycket mer av... jag ska inte säga klan är fel uttryck, men man har mycket mer av vänskapsband än vad vi har. Man har varit på sjön, man har fiskat, min farfar räddade din farfar i havet, nu är det dags för dig att göra mig en tjänst. Sitter du som byggnadsingenjör eller någonting annat och du ska bygga om din kåk och du får inte tillstånd, snälla, du hade ju inte ens levt om inte min farfar hade dragit upp din farfar i ishavet för 35 år sedan. Det enda jag önskar är liksom en veranda. Va?
Det är som Södertälje.
Ja, det är mer sådant i Island än vad jag traditionellt i Sverige.
Men det låter som är kollektivistiska värderingar som många från Mellanöstern har.
Ja,
det är klanigt.
Ja.
Och dra in farfar i det. Eller?
Nej, inte klanigt, det är fel uttryck.
Nej, men jag menar inte någon negativ bemärkelse.
Men det är...
Vi alla människor är ju klandjur,
men
det är så att, i grunden.
Men vi alla, vi människor, vi söker väl de starkaste argumenten för vår sak. Det vi vill åstadkomma, så letar vi väl i lådan över vilka argument har jag. Ja, till slut upptäcker jag, min farfar räddade ju hans farfar, vad då tar jag det argumentet? Men, så det tror jag är ganska mänskligt.
Det är just lite intressant, vad är det du vill åstadkomma? Och vilka argument söker du för det?
Jag själv?
Ja.
Jag vill nog... Jag har inga stora ambitioner längre. Jag har inga illusioner att jag kan åstadkomma någonting. Jag hade en position där jag skulle kunna åstadkomma. Men jag vill stimulera en del värderingssamtal. Jag vill stimulera ett samtal om vad har vi för idé med samhället? Finns det en idé om Sverige som ett samhälle? Eller är det bara de individualistiska resorna idag? Finns det några kollektiva resor vi ska göra där vi lyfter oss alla? Finns det några reformer som får alla medborgare i landet att flytta fram sina positioner? Finns det den sortens tänk om en gemenskap, en idé med vad det här landet är? Det vill jag stimulera.
Men du säger att du inte tror att du själv kan åstadkomma några saker. Varför tror du det?
Jag är prövad och föredettingar har aldrig inflytande. Det är bara Trump som kommer tillbaka hela tiden.
Men vad skulle inte du kunna göra det?
Nej, ja, politiken förändras så väldigt, väldigt mycket. Men jag är trygg i mina värderingar. Jag har en bra bild av vad jag vill att vi ska åstadkomma, i vilken riktning vi ska gå. Jag tycker det är fantastiskt nu när vi alla politiska partier går samman för att sätta riktigt hårt mot gängen och gängkriminaliteten. Mm. Men jag skulle uppskatta om några säger, låt oss parallellt med det ha en annan tanke i huvudet. Vi kör en reform med 1000 fritidsgårdar och ungdomsgårdar. Och så finansierar vi dessa båda projekt samtidigt. Alltså, vad ska vi vara om 20 år? Nu föddes mitt barnbarn igår. Vad är Sverige på hans myndighetsdag? Det vill jag att politikerna ska tala om. Inte nästa utspel om bensinen kostnade nästa vecka.
Kan man ha en sån vision,
ja,
fast tycka tvärtom? Om 20 år, ja, har vi inga fritidsgårdar, ja, alls.
Det var en katastrof. Katastrofen är ju om vi bara är i nuet. Politiken måste ju handla om att idag löser vi dessa problem, dessa uppgifter. Just nu klockan 15 gör vi detta. Därför det är en del i vår resa mot framtiden. För om 20 år ska vi vara där. Det är därför vi gör detta klockan 15 idag. Så sätta in varje politiskt handlande i en plan eller en idé om vad vi ska. Och den resan, bjud in mig till en resa i framtiden. Och så blir det ju inte så, men jag kan åtminstone se en färdriktning. Den, ja, vill jag se.
Håkan, jag tar med mig flera grejer som du säger. Och ena sidan så pratar du om visioner. Och vi har ju träffat jättemånga politiker.
Har du?
Ja, väldigt många. Men är det någonting som det saknas generellt, det är ju visioner om vad Sverige ska åstadkomma. Mm. Många är inne på snabba, korta förändringar. Mm. Men där vi befinner oss i Sverige just nu, det är liksom väldigt mycket kris just nu kopplat till gängkonflikten, och i den allmänna debatten hamnar väldigt mycket hur hamnade vi här, och då backar vi tillbaka bandet och då kommer väldigt mycket kritik just mot Socialdemokraterna om att man har fina värderingar, men man gjorde inte tillräckligt och många visste om en massa problem.
Det stämmer naturligtvis. Det stämmer naturligtvis fullkomligt att det har gjorts för lite och det har gjorts fel saker. Självklart, självrannsakan är A och O. Det vore ju fullkomligt förfärligt om vi levde i ett land där politiker är felfria. Eller ännu värre om politikerna trodde att de var felfria. Jag vill inte leva i sånt land. Jag vill ha politiker som säger det där gjorde vi dåligt. Det vi beslut jag själv var med och tog för 8 år sedan fick de här konsekvenserna. Det var fel. Det kan handla om privatiseringar, det kan handla om utförsäljningar, det kan handla om vad det än är. Backa bandet och säg, jag var själv i rummet när vi gjorde det här. Jag ser nu resultatet. Det blev, mina drivkrafter för att göra det var de här. Men det blev inte så som jag hade tänkt mig. Nu måste vi ändra om kursen.
Det saknar jag hos politiker, ja, idag. De säger att låt oss hellre titta framåt än vara självkritiska och se vad vi gjorde för fel.
Det går inte. För jag som farfar, jag önskar politiker självkritiska. Tage Danielsson sa ju, utan tvivel är man inte klok. Självsäkra politiker som säger vi har lösningar på allting, ger mig ingen som helst förtroende. Utan jag vill höra en politiker som säger den här frågan kan vi nog hantera på flera olika sätt. Det där är ett sätt, skulle kunna gå, men jag tror att jag väljer det här sättet istället. Men man skulle också kunna göra så. Sätt in mig i ett resonemang om de olika vägar som finns. Så får jag själv reflektera och inse att du är en reflekterande människa. Du läser inte bara upp någonting som en talskrivare har skrivit.
Varför tror du politiker inte har den förmågan?
Därför att vi har ett medieklimat också som inte tillåter tveksamhet, som inte tillåter att man säger att man har fel, utan det är en felfrihetskultur som råder idag.
Felfrihetskultur. Mm.
Ja. Du har ju själv arbetat som journalist.
Ja.
Från tiden du arbetade som journalist, har du sett någon förändring i hur det ser ut, hur mediedebatten pågår och hur journalistiken ser ut?
Alltså, vi ska vara glada för att vi har bra journalistik generellt sett. Men det är alldeles för få journalister som kan arbeta under vettiga förhållanden. Göra grävande reportage, analysera saker över tid. Och alldeles för många ska ha 20 minuter på sig att skriva ihop någonting som ska ge klick. Jag tror vi har gått ifrån papperstidningen som kunde produceras i ett annat tempo. Där tidningen ligger på köksbordet. Du och jag bläddrar i den. Vi hittar en artikel som vi tycker är jätteintressant. Mm. Men samtidigt läser vi de andra också. Och så får vi med oss det på köpet. Idag klickar vi bara på det som vi är intresserade av. Vilket innebär att vi väljer bort helheten.
Om man ens läser hela artikeln. Man läser bara rubriken kanske.
Och det är ju den resan har ju journalistiken gjort då. Och det har ju lett fram till att allting ska etchas väldigt, väldigt mycket. Så det som tidigare var en löpsedel, det är ju idag själva artikeln. Och den resan är ganska dramatisk.
Är det bra eller dåligt?
Nej, det är ytligt och fördummande.
Ytligt och fördummande. Mm, mm. Vad skulle du, om du nu var diktator över Sverige, i folkhemmet Sverige, vad skulle du tvinga folk att... Nu måste ni förkovra er mer i litteratur och...
Jag tror inte att, att piskan fungerar när det gäller att få någon att läsa. Men jag skulle tycka det var viktigt med en otroligt stor satsning på föreningslivet. Mm. Jättestor satsning på föreningslivet. Stor satsning på folkhögskolor, folkbildning. Vi kallade det när jag var politiskt aktiv det livslånga lärandet. Man säger att kunskap är ungefär som mjölk, va? Det är en färskvara. Det du lär dig när du är 21, 22, 23 år, det är borta kanske när du är 27, 28. Så att hela tiden kunna fylla på, inte bara det som arbetsgivaren fyller på, utan samhället som sådant fyller på. Och sen en stor satsning på medier.
När vi pratar om folkskola, där har ju regeringen valt att göra tvärtom. Har du hängt med i den debatten? Man har ju skurit ner på stöd just till folkbildning och folkhögskola och liknande. Mm. Med argument av att det är väldigt mycket av de här pengarna som går till, vi vet inte ens vart de går till. I värsta fall så går de ju till olika typer av verksamhet som har bedrivit en icke-sund verksamhet. Det har ju varit islamistiska verksamhet och har hängt med i den debatten?
Nej, det har jag faktiskt missat helt. Så det hade jag inte koll på. Men generellt sett så tror jag att varje investering i utbildning som har kvalitet lyfter landet kollektivt och berikar. Och var den utbildningen sen ligger, om det är grundskola, universitet, gymnasier, komvux, vuxenutbildning, folkhögskolor, studieförbund. Var än den insatsen sker så är det min grundinställning att det stärker det kollektiva och det stärker demokratin.
Men om vi tittar på liksom bara, om vi tittar på över världen och tar land för land hur mycket man har valt att satsa just på utbildning, så skiljer sig Sverige från mängden. Vi ligger ibland topp på de länder som satsar enormt mycket resurser. Mm. Oavsett hur mycket vi än satsar så ser ju samhället ut som den gör. Mm. Och när du säger till exempel också att vi borde satsa mer på fritidsgårdar och sådär. Kritiken inom mig säger att nu har Håkan varit ambassadör väldigt länge och inte hängt med i den senaste tiden. Har han inte hängt med i debatten där vi har avfärdat liksom fritidsgårdar, för det är någonting som vi har gjort tidigare och visat sig att det är inte förebyggande.
Men är det verkligen någon runt det här bordet som tror att ungdomsgården, fritidsgården i Kolberg och Oskarshamn är orsaken till gängkriminaliteten?
Inte i de orterna, kanske.
Nej. Men då får man väl se till att det är kvalitetssäkert. Det är ungefär som att säga att det är skolans fel, grundskolans fel, att man inte blir ingenjör eller uppfinnare. Det handlar ju om att lyfta medborgarna, ge medborgarna ett sammanhang, en gemenskap. Jag upplever det som att det finns alldeles för få mötesplatser. Det finns gallerior, det finns McDonald's och de allra flesta, eller några kaféer där du får ge 50 spänn för en kanelbulle. Det är liksom samhällets mötesplatser idag. Men var möts vi egentligen i det gemensamma?
På internet, Håkan. På internet.
Ja, alltså, men det finns också ett väldigt stort värde att sitta ner så här och se varandra i ögonen. Och
men Håkan, som du sa innan, det är inte så att medborgarna har valt det här.
Samtidigt har ju samhället valt bort dessa mötesplatser.
Men när jag växte upp, Du vet, jag älskade fotboll.
Mm.
Och jag och mina kompisar, vi gick ut och vi fick ju till och med slog som fotbollsplanen. Det fanns ett grusplan liksom att slåss om. Idag, jag bor inte där längre, men där finns det två konstgräsplan. Jättefina. De står helt tomma hela tiden. Mm. Det är ingen som är ute och spelar fotboll där.
Mm. Och i mitt område så har de byggt nya fritidsgårdar. Jättetoppmodell med personal, men det står också tomt.
Finns det inte en dold motsättning här då? För du sa att det är inte skolornas fel att ingen vill bli ingenjör. Ja. Det är lite samma med media. Det är ju inte medias fel att folk inte förkovrar sig.
För nej, verkligen inte.
Informationen finns ju där.
Mer än någonsin.
Men tänk om incitamentet att förkovra sig och sätta sig ner i någonting djupt försvinner när Sverige blir lite för tryggt och lite för resursberikat i att ja, men det finns en utbildning där jag kan med skattemedel bli sommelier.
Mm.
Det var... Då kanske inte det är så intressant längre att istället gå jobba med någonting som faktiskt behövs där ute på marknaden och låta den som har talang för sommelierskap bli det på något annat sätt.
Men debatten är inte ny. ABF i Oskarshamn och Vuxenskolan i Oskarshamn hade på 80-talet utbildning i hur du kunde ta sån här sjökort så du skulle kunna få köra din motorbåt i skärgården. Och det var en debatt, ska verkligen studieförbunden ha kommunala medel för att folk ska lära sig köra sin motorbåt i skärgården? Vi kommer alltid hitta de här exemplen. Är det här verkligen en utbildning som ska finansieras av det gemensamma? Kan vara en ständig pågående debatt. Men generellt så behöver vi mer insatser för att stimulera oss att förkovra oss och att utbilda oss. Och det ligger i samhällsintresse att du gör det. För om du skaffar dig en ny kunskap, om du skaffar dig en ny erfarenhet, om du lyfter dig själv, ja, då lyfter du också mig. Då åker jag med dig upp i den resan.
Jo, men när incitamentet är, och du nämnde det själv också, att allting handlar om mig och min individualistiska resa. Och så är manegen krattad för att du ska kunna göra din extremt unika individuella resa. För att du kan med CSN-medel bli sommelier och Harry Potter-vetare och lite andra grejer. Men det här är riktiga utbildningar på universitetet. På ställen som kanske inte borde heta universitet.
Mm.
Så jag menar, manegen är krattad för att du ska hitta en unik väg och investera i dig själv.
Mm.
Problemet är att ingen vill betala dig för den du har blivit. Så incitamenten pushar det i riktningar som ingen ändå vill betala för.
Det resonemanget har jag största sympati för. Att du blir lockad att gå en utbildning där det sen inte finns någon försörjning efter utbildningen. Därför ingen anställer dig, för att du har ju gått en irrelevant utbildning. Det har jag största förståelse för. När jag var skolpolitiskt aktiv i Oskarshamn i början på 80-talet fick jag ett samtal från en av rektorerna på gymnasieskola som visade sig att en majoritet av tjejerna hade sökt till...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb Zista Moltit. Dom har grabarna dom behover pengar. Flis. Laks. Stolar. Forad betalar kningar. Shopa blood pudding till familien. Oka tunnelbana. Eller drika en kal Norlands guld på uteserviering i bland. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information forad bli medlem på klubb Zista Moltit. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plet. Tak, min vän.